Läser från Psaltaren, psalm 1. Lycklig den som inte följer det gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med det gudlösa. Det liknar agnar som vinden för bort. Därför döms det gudlösa där rätten råder och syndarna i det rättfärdiga krets. Herren är med på det rättfärdigas väg, men det gudlösas väg leder till intet. Amen.
Varsågod och sitt. Hur kan jag bli lycklig? I alla tider har begreppet lycka varit ett av filosofins klassiska problem. För en riktning som heter epikuréerna, då gällde det att finna lyckan i nuet. Att vara medveten om att man en dag ska dö och så njuta av ögonblicket. Någon som känner igen det? En filosof sa en gång att det finns i oss alla ett hinder för fullkomlig lycka. Och det är leda vid det vi redan äger och längtan efter det vi inte har. Det är hinder för fullkomlig lycka. Leda till det vi redan äger och längtan efter det vi inte har. Och i Svenska Dagbladet så skrev en krönikör som heter Anders Mattlin. Han undrar mängder med saker, bland annat hur kan lycka beskrivas? Är det välfärd, välbehag, är det att vara nöjd, är det njutning och tillfredsställelse? Eller en känsla av sammanhang och mening över en längre tid? Är lyckan uppnåelig genom vilja och strävanden? Eller är den en nåd som bara ges oss glimtvis? Är lycka att inte ha några önskningar alls? Och så fortsätter han i sin artikel. Och han gräver djupare i det här med lyckan och vad som gör en lycklig. Och så säger han att i vår tid har lyckan blivit något av en trofé. Det så kallade livspusslets lösning. Likt slutet på forna tiders sagor, då de levde lyckliga i alla sina dagar. Vi lär oss att lyckan kan uppnås. Och vår längtan, den exploateras och kommersialiseras. Och när vi i vår tid, säger han vidare, gett upp föreställningen om evig sällhet efter döden, så är lyckan här och nu det vi har att sträva efter. Nu måste vi på något sätt försonas med det faktum att vi alls existerar. Vår individualistiska tids frälsning, det är att lyckas. Och misslyckandet kan liknas vid helvetet. Men vem kan säga att ett liv som enligt de värderingarna syns misslyckat inte kan ha varit lyckligt? Framgång är inte liktydigt med lycka. Och det är väl egentligen den slutsats han ger i den här artikeln. Framgång är inte liktydigt med lycka. Och den här artikeln visar på att vi lever i en tid som famlar i sökandet efter lycka. En undersökning visar, och den är aktuell alltså, att 6 av 10 människor tror att lyckan kan köpas för pengar. Alla livsstilstidskrifter som vi läser får oss ofta att tro att vi klarar oss rätt långt med positivt tänkande. Lycka är att bli bättre, att bli yngre, att bli mer framgångsrik. Och det är du själv som bär ansvaret. Och i alla dessa budskap så tänker jag att vi behöver desperat återvända till Bibeln. Och särskilt Psaltaren som vi läste ifrån alldeles nyss. Psaltaren som är oerhört vacker poesi. Och vi får den poesin genom böner som liksom är en ständig respons på en Gud som är aktiv i människors liv. Och då man läser Saltaren så förstår man hur Israels folk levde med Gud i glädje och i sorg. Och den slutliga formen av Saltaren, den blev klar mellan så där 400-100 år före Jesu födelse. Och det vi läste nyss, det är dörren in till hela boken faktiskt. Dörren in till hela Saltaren. Låt mig bara läsa de tre första verserna igen. De kommer upp här på väggen på nytt. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Har du med dig de här orden? Och så undrar jag, i vår tid där vi bevisat är friskare och lever längre än tidigare generationer, blir vi lyckligare för att vi får vara friska och leva längre än tidigare generationer? Blir vi lyckligare? Vi har varit med om en massiv utveckling i vetenskap, teknologi bara de senaste åren. Men än en gång, är vi lyckligare? Vi kan nog påstå att på 200 år så har vår värld blivit säkrare på många sätt. Slaveri och förtryck är borta. Vi har politisk frihet. Vi har god ekonomi, åtminstone i Sverige och Tyskland, än så länge. Semestermöjligheter, utvecklad sjukvård, vi lever längre liv. Men är vi i vår tid lyckligare som människor? Undersökningar visar faktiskt att man var lyckligare för 200 år sedan än man är idag. Bibelns olika böcker talar ständigt om att människans lycka inte beror vare sig på framsteg i samhället eller något annat. Den utvecklingen jag nu beskrev, den gör ju livet mer bekvämt, mer rättvist. Så är det verkligen, och det unnar vi alla människor att få uppleva. Men ärendet idag, Bibelns ärende, det är att det som gör människan lycklig ligger djupare. Och psalm 1 summerar hela Saltaren och hela Bibelns budskap. Och den ger liksom fyra olika perspektiv att se på lycka. Det första ordet i Saltaren, vad var det? Precis, lycklig. Det första ordet i hela Saltarens bok är lycklig. I Saltaren betyder det välsignad eller salig. Smaka på de orden. Välsignad, salig. Alltså, en lycka som är beständig är liksom den grundinnebörden av ordet lycka i Saltaren. En lycka som är beständig, som varken kommer ur positiva saker som händer i livet eller försvinner av negativa händelser som sker i livet. Och jag tänker att bara tiden och platsen för när de här orden är skrivna visar vad lycka handlar om. Den här bönen är inte skriven under särskilt lyckliga omständigheter. Tvärtom. Orden om trädet som är planterat nära vattenbäckar skrivs då Israel lever som fångar i Babylonien. Mitt i denna svårighet hittar de ett sätt att växa som människor. Nu har jag med mig ordet lycka och jag har översatt det. Det betyder enligt Saltaren välsignad eller salig, något beständigt alltså. Något som varken försvinner av negativa händelser eller påverkas av positiva saker som händer. En beständig lycka, det är Bibelns, Saltarens definition. Och fyra saker om lycka. För det första, lyckan är möjlig att nå. Lägg det på minnet. Lyckan är möjlig att nå. Goda nyheter för oss idag, eller hur? Semestern är över. De av oss som har semester. Livet är slut. Vi läser, lycklig den som. Psaltartexten i Bibeln ger dig hopp. För den säger att lycka är möjlig att nå. Vi har några konfirmander här inne. Och det gäller nog inte er konfirmander som är här idag. För ni är väldigt kloka. Men rent allmänt så tänker ungdomar så där i 15-16 års åldern. Att lycka är någonting givet. Unga människor tror ofta att lycka är något självklart. Något naturligt. Bara man är smart nog och är populär i skolan och sådär, så kommer man uppleva lycka. Och där börjar många av oss. Kanske kan du se tillbaka på ditt liv. Tänk tillbaka då du var tonåring. Då tänkte man att lyckan kommer och den är given. Men då år sedan läggs till år, så börjar man se att lycka, det är inte något självklart. Man börjar se att de mest på ytan då framgångsrika människorna, de är ofta de mest cyniska. Så många författare eller skådespelare har en oerhört mörk syn på livet. Om man läser den stora litteraturen eller ser de bästa filmerna, så handlar de ofta om att livet är meningslöst. Woody Allen till exempel, han har byggt en hel karriär på det mottot. Livet är meningslöst. Handlar om att skapa sin egen mening i detta elände. De mest framgångsrika människorna är ofta de mest cyniska. Alltså, vi börjar med att tro att lyckan är något givet, och så slutar många av oss livet med att tänka att lyckan är omöjlig att nå. Och låt mig nu få visa en linje där vi ser hur ena, här i början av livet så tänker man att lyckan är given. Lyckan är given, så börjar ofta livet, och så slutar livet med att lyckan är omöjlig att nå. Och ja, jag skulle vilja påstå, låt oss experimentera lite. Och så säger vi att det finns fyra olika människor på den här skalan. Du kan se var du finns någonstans. Än en gång, de som menar att lyckan är given, kanske de unga kan placeras in där, eller de som aldrig träffat en annan människa överhuvudtaget eller råkat ut för någon olycka. Längst bort så är de då som menar att lyckan är omöjlig att nå. Och jag tänker kanske att du och jag någonstans pendlar i mitten här. Jag vet inte vad du skulle säga, men jag skulle nog säga det, att jag pendlar någonstans i mitten, åt båda håll. Ofta så är man för upptagen för att förstå att livet är extremt farligt och riskfyllt och kan ta slut när som helst. Men så finns det en grupp till. Nu har jag skissat tre. En grupp till, och det är de som har förstått Bibelns ord. De beskrivs här i Saltaren. De som tror att lyckan är möjlig att nå. Låt oss lägga det i mitten. En realistisk förväntan som vi finner i Bibeln. Lyckan är varken given eller omöjlig. Den är möjlig. Det är möjligt att leva som en lycklig människa i den här världen. Och då jag säger idag att lyckan är möjlig, så talar jag inte om den kortvariga lyckan som ju kommer av goda gåvor som vi får i Guds värld. Familj, vänskapsrelationer, yrke, god mat och dryck, pengar. Alltså alla de här goda sakerna jag nu räknar upp är gåvor från Gud. Men det är inte det jag syftar på då jag säger att lyckan är möjlig. Lyckan är salighet, välsignelse, en beständig lycka som bara finns i gemenskapen med Gud. Det är den lyckan som är möjlig. Så ta med dig också det påståendet, och vi går in i det andra påståendet. Lyckan är alltid en följd av att du söker något annat än lycka. Nu är vi inne på hårkliverier, kanske du tänker. Vad är detta? Hur ska han ta sig ur det här? Jag gör ett försök och börjar. Jag talar om djup lycka idag. Djup beständig lycka som kommer ur relationen med Gud. Låt mig få kalla den lyckan för den första lyckan. Och sen all annan glädje i livet som kommer ur Guds goda värld, som jag räknade upp nyss, det vill jag kalla för den andra lyckan. Och den första lyckan är relationen med Gud. Den andra lyckan är allt det goda som du och jag älskar att göra och uppleva i den här världen. Familj, vänskapsrelationer, karriär, god mat och dryck, pengar och så vidare. Det är som att saltarens ord borrar in i våra hjärtan den andra lyckan, det vill säga all glädje i livet som kommer ur Guds goda värld, är alltid en följd av att man söker den första lyckan som är relationen med Gud. Vi läser inte i Psaltarens första kapitel: lycklig är den som söker lycka, eller lycklig är den som söker bekvämlighet. Nej, vi läser: lycklig är den som söker något annat än lycka. Och vad är det? Jo, allt det som återspeglar Gud. Allt det som har med Gud att göra. Låt säga till exempel, om vi tar ett experiment enligt den här tesen, generositet. Det är väl ett av Guds starkaste kännetecken. Han är så generös. Han ger oss en ny dag att vakna upp till med fantastiska gåvor. Om man söker efter att som människa bli mer generös, då upptäcker man att man får både lycka och generositet. Men om man söker lycka, då finner man varken lycka eller generositet. Det är någonstans Psaltarens budskap här. En lycklig människa, alltså en människa som slutat försöka vara lycklig. Och istället börjar fråga sig: vad lever jag för? Vad är viktigt för mig? Och om det viktiga i mitt liv är att söka och lägga all energi och all tid in i den andra lyckan, all lycka som finns i den här världen, då är det lätt hänt att jag gör mängder med saker som skadar mig själv och andra människor. Om min högsta princip är att vara lycklig, kanske jag resonerar så här: ja, jag tror på att tala sanning. Men inte om jag förlorar mitt jobb på grund av det. För då förblir jag inte lycklig. Eller: jag tror på att göra det här, men inte om jag förlorar pengar eller anseende. För då förblir jag inte lycklig. Alltså, vi finner aldrig djup lycka den vägen, genom att göra den andra lyckan, gåvor som kommer ur Guds goda värld, genom att göra det till vår första prioritet. Jag vågar till och med säga att om relationer, familj, är det enda i livet som kan göra en människa lycklig, då kommer man inte heller uppleva den lyckan. Man kommer förstöra de relationerna i behovet av att äga sin maka eller sina barn. Och om en framgångsrik karriär är det som gör en människa lycklig, kommer man aldrig nå dit. Man kommer gå under av prestationsångest. Det är så viktigt för mig. Och så vidare. Och vägen framåt, det är att göra den första lyckan, Gud, till vår lycka. Då faller mycket annat på plats. Alltså, nu menar jag inte att man börjar tro på Gud för att bli lycklig. Det är inte det jag försöker säga. Då blir Gud som en butler som finns där för att skapa vår livslycka. Nej, om Gud finns, då har han ju skapat människan. Och då får du och jag leva i respons på hans kärlek, vad han ger. Och ju mer en människa bryr sig om Gud för att han älskar en och har skapat en, desto mer lycka upplever den människan. Kort sagt, än en gång, lycka är alltid en följd av att söka något annat än lycka. Gud. Och för det tredje, lyckan finns under dig. Då Då vi ser på finanskrisen som sköljer in över världen igen, så får vi ännu en bekräftelse på att människans stora problem är att hon försöker finna lycka genom omständigheter. I det här fallet genom att roffa åt sig egen vinning och bli så rik som möjligt. Bibeln talar om att söker man lyckan i yttre saker förblir man olycklig. För lyckan finns under dig. Lyckan finns där dina rötter är. Och det som är så befriande i att luta sig mot saltarens ord, det är att lycka inte beror på vad som händer dig, utan lycka beror på vems du är. Vart du har dina livsrötter planterade. Lyckan finns inte där borta, längre fram. Lyckan finns under oss. Och i Saltaren får vi bilden av ett träd för att förstå hur man som människa börjar leva då man är rotad i Gud. Vi läste att en människa som är lycklig på djupet är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissna bladen. Vi får en vacker bild av ett träd som har så djupa rötter att det får näring oavsett om det är torka eller kyla. Och så kan vi människor få leva oavsett årstid. Oavsett vilken årstid vi finns i. Det kan vara glädje. Det kan vara sorg. Vi kan uppleva leda och meningslöshet. Vi kan uppleva frid och ro i livet. Lyckan beror ytterst sett inte på vad som händer oss. Jag hamrar in det här för att jag behöver det så mycket. Så hoppas att ni fortfarande är med mig. Lyckan beror på vart vi har våra livsrötter planterade. Den djupa lyckan kommer inte då årstiden blir ljusare och varmare. Lyckan finns under oss i våra rotsystem. Och om vi vill kan Gud plantera våra livsrötter i sig själv. Och så ur dessa rötter kommer lycka. Lyckan finns alltid som en möjlighet oavsett inre årstid. Föreställ dig det här trädet. Föreställ dig det här trädet. Ett träd får alltid ta del av oerhörda prövningar. Det är regn och det är torka och det är kyla och det är vind och det är hårt prövat. Det ser inte vackert ut i alla säsonger heller. Då livets stormar börjar blåsa i våra liv. Då vi prövas. Då betyder det hela skillnaden om man lever med djupa rötter i relationen med Gud. För vad händer då stormen kommer och ett träd är djupt rotat? Det faller inte utan det böjer sig. Det böjer sig för vinden men det faller inte. Det finns en elasticitet i ett träd som är djupt rotat och som gör att det klarar av stormar. Och villkoren ser likadana ut för oss människor. Man får en elasticitet som människa om man lever med djupa rötter i relationen med Gud. Och lyckan finns då där, oavsett omständigheter. Lyckan beror då inte på årstid. Lyckan beror på våra livsrötter. Och det innebär inte att smärta och sorg försvinner. Det mängder av människor har fått uppleva är att ur smärta och sorg kan en djup lycka växa fram. Och det är därför Bibeln talar om att bli född på nytt. Något nytt har planterats i en kristen människas liv. Någon har planterat dina rötter i något annat om du är kristen. Ur de rötterna kommer lyckan. Lyckan finns under dig. Det fjärde och sista nu då. Lycka, det är inget som händer dig utan något du väljer. Lycka är inget som händer dig utan något du väljer. Vi läser i Saltaren att lycklig är den som inte följer de gudlösa. Och det här visar att vill man bli lycklig så behöver man se vem man tillhör. Är det så att det är ägodelar eller yrke eller vad andra säger om dig är det som driver dig, är det som äger dig? Eller är det så att detta att Gud älskar dig, att Jesus har gett sitt liv för dig och att anden är ständigt närvarande i ditt liv, att det är det som driver dig? Och så arbetar du och gör en massa saker utifrån att du redan är ovärderlig som Guds älskade skapelse. Alltså, en förändring i våra liv är möjlig och behövs. Och det börjar med att se, du och jag tillhör Gud. Du och jag är älskade av honom. Och det gör att vi får kraft att vara kreativa, använda våra gåvor, allt det som vi har fått. Och det ger dig möjlighet att älska andra människor och dig själv. Och uppleva någon form av beständig lycka. Och innan jag vill be en bön om det så vill jag bara stanna upp kort vid det allra sista som sker i de här tre verserna. I dörren in till hela boken Saltaren. Vi läste, lycklig är den som har sin lust i Herrens lag. Den människan är lycklig. Alltså där landar vi idag. Lycklig är den som har sin lust i Herrens lag. Innebär det att ha sin djupa lycka i en massa regler i Bibeln? Nej, ordet Herrens lag betyder liksom Bibelns budskap som helhet. Att ha sin glädje i Bibelns stora berättelse. Det är det handlar om. I den berättelse som du också är en del av. Gud har sänt sin son Jesus så att Gud kan bli allas vår sanna far. Och då man vet att det finns ett större hopp, så behöver man inte leva i förnekelse. Då man lever i Guds stora berättelse om Gud som har älskat dig och mig så gränslöst och sänt sin son Jesus för att vi ska få liv, då blir man både en sorgsnare och lyckligare människa samtidigt. För tillsammans med Gud så kan man våga känna smärtan och sorgen i den här världen. Och ha hoppet om att den Gud som jag tillhör en dag ska göra allting väl för mänskligheten. Och alldeles strax får du ta emot det Jesus har gjort för dig i nattvarden. Du får ta emot detta större hopp och denna djupare lycka i din egen kropp. Vi ber. Tack Gud att vi får ta emot så mycket gott av dig i den här världen. Tack för vänner och familj. Tack för god mat och dryck. Och tack för arbete och kreativitet. Och tack för en vacker skapelse. Men tack också att du är källan till glädje. Tack att vi inte behöver kämpa för att ta vara på lyckan i livet. Vi behöver inte sträva och streta för att krama ur mening varenda sekund i livet. Utan det vi får göra är att söka dig. Och så kommer du med beständig lycka till oss. Och så kommer du med glädje över allt vi har. Och så kommer du och ger oss tacksamhet över kanske det lilla vi har just nu. Eller om vi upplever oss väldigt rika i många bemärkelser. Du skänker lycka. Låt oss var och en nu få ta emot dig själv. Låt oss få uppleva hur du fyller våra hjärtan med dig själv. Så att vi också kan gå ut i en värld som famlar efter vad som är lycka. Människor som bor på vår gata, som vi passerar på stan, som söker efter lycka och vars dagar handlar om att bara bekämpa en inre ångest genom att försöka fylla sig med så mycket saker som möjligt för att på något sätt nå fram till lyckan. Men tack att det är så, livet kan vara så självklart att vi kan få släppa taget om vårt eget och öppna våra hjärtan för dig. Och så stiger du in i våra liv, precis där vi befinner oss. Inte där vi tror att vi måste vara, utan just där vi är. Tack att du möter oss i detta nu, och tack att vi får ta emot dig i brödet och i vinet, Herre. Amen.